Innan jag börjar predika idag så tänkte jag bara slå ett litet slag för ALT. Våran utbildning vi har som Alliansmissionen och EFK och Pingst tillsammans har. Både som pastorsutbildning men också som utbildning för en hel del annat. Först och främst så är det torsdag den 18 mars. Det är en torsdag. Så har vi digitalt öppet hus där man helt enkelt kan komma in och på Zoom så får man vara med i lite föredrag och lite info om skolan. Det kommer framförallt vara bibelskolor närvarande som får presentera sina olika utbildningar och inspirera till varför det är bra att gå en sådan. 7 bibelskolor har anmält att de kommer vara med och delta. Sen finns det lördagskurser under lördagar för vem som vill. Så är man med några lördagar under en termin och kan bland annat läsa Nya Testamentet eller andra kurser som man tycker verkar spännande. Jättebra enligt de jag känner som har gått dem. Jag har inte gått den själv. Och sen också, på något sätt tror jag det är viktigt att vi som kyrka lyfter. Vi har alla en kallelse. Vi har en kallelse till Kristus. Och därifrån får vi gå ut och göra det som han lägger på våra hjärtan och få fungera i våra gåvor. Men då och då så vill vi ändå pusha lite på att fundera. Har du den särskilda kallelsen som inte på något sätt är bättre eller viktigare eller större till pastor eller missionär eller diakon eller den så att säga tjänsten som är att arbeta sitt arbetsliv? Fundera över det och då kontakta ALT. De vill jättegärna vara med och guida. Kontakta oss i kyrkan om det är så. Vi tror att vi har en jättebra utbildning och den vill vi att många ska gå. Och det är ju verkligen inte fel att gå utbildningen även om man en bit in inser ja, men här, det här är inte det jag ska göra med mitt så att säga professionella liv. Teologin är alltid god ändå. Har ni frågor om det här, kontakta jättegärna mig eller Bengt eller Anna eller någon annan i teamet så kan vi guida. Eller kontakta ALT direkt. Idag är det som Noah sa innan, kampen mot ondskan. Det är tredje söndagen efter fastan och då är det dagens tema. Och det kanske är det vanligaste temat i all den klassiska litteraturen, i mängder av de stora filmerna och böckerna och i pjäserna och musikalerna. Vi har Sagan om ringen, vi har Stjärnornas krig, vi har Narnia, vi har valfri actionrulle. Där i 1000 olika dräkter utspelar sig den fantastiska historien om hur det goda mot alla odds till sist vinner mot ondskan. Hur de små hobbitarna lyckas smyga sig förbi stora arméer för att förstöra ringen. Hur de små engelska barnen, antagligen ganska rädda, lyckas mobilisera hela Narnias invånare och vinna mot den onda häxan. Hur den ensamme soldaten, ofta då den amerikanska, för vet ju alla att USA är normen för allt som är gott, lyckas vinna kriget, nästan helt själv. Hur det alltid blir frid och fröjd, hur det är ondskan som får vika, hur det godheten segrar och hur alla lever lyckliga i alla sina dagar. För i kampen mot det onda så vinner alltid det goda, hur litet det än är. Det är ofta konkret, det är ofta härligt. Det är vi mot dem, det är David mot Goliat. De onda är alltid de andra. Och vi goda, vi är alltid få, men det blir alltid bra till slut. Men sen är det ju det där jobbiga med verkligheten. Att den inte är så svartvit. Att det inte alltid blir bra här i världen. Att det finns en hel del ondska som inte besegras av vänskap. Av att vi tar varandra i händerna och sjunger We shall overcome. Helt enkelt för att människor inte är rakt igenom goda. Eller onda. Vi människor är Guds avbilder. I allt vi är skapade till fantastiska. Vi är gjorda för att efterlikna och ära Gud. För att återspegla hans kärlek och tillsammans förvalta den här jorden vi har fått. Men vi är också en del av en fallen skapelse. Att ända sedan syndafallet så har vi alla en typ av dubbel natur. Där brottningen mellan ont och gott ständigt pågår inom oss. Ingen av oss är rakt igenom god eller rakt igenom ond. Inom dig och mig finns både och. Och jag tror vi behöver ha den bilden klar för oss när vi ska nämna oss, närma oss ämnet idag. Kampen mot ondskan. Och vi ber för dig innan jag går vidare. Herre, tack att vi får prata om den här dubbelheten, om kampen mellan gott och ont. Och tack att det är du som är god. Du är den enda som är rakt igenom god. Och tack att vi får vila mot dig i dig. Lita på att du för den här kampen. Jag ber för det som jag ska säga idag, det som vi med hela den här gudstjänsten får förmedla. Att det får vara från dig. Och de delar som inte är det här, de ber vi som vanligt att vi får glömma. Att vi inte tar det med oss härifrån. Utan när vi är klara med den här gudstjänsten, så det vi får bära med oss är det som är från dig. Något annat har vi inget intresse av. Tack att du är den du är, att du har skapat oss till dina älskade barn. Att vi får tillhöra dig. Amen. Historiskt så har vi betonat den här dubbelheten lite olika. Vi har hunnit med att betona den ena på bekostnad av den andra flera gånger. Vi har lyft den syndiga delen av människan så till en grad att det känns som det spelar ingen roll om vi försöker göra något gott, för det kommer inte gå. Och självkänslan och kärleken till sig själv är körd i botten, för människan är rakt igenom ond. Och vi har också betonat det goda i människan så till den grad att man tänker, men jag behöver väl ingen frälsning, jag är ju god. Men någonstans mellan de två dikena är vi. Vi är i ett totalt behov av frälsning. Men vi är också kapabla till ofantligt mycket gott. Som Guds avbilder så har vi jättemycket att kunna bidra med för att göra den här världen vackrare. Idag kommer vi röra oss mycket i Efesiebrevet idag. Så slå gärna upp det i din bibel hemma och följ med. Och vi börjar lite med en analys av läget, av den här kampen. Och den hittar vi i Efesiebrevet kapitel 6 och vers 12. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och lite tidigare i kapitel 2, de tre första verserna. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydandes barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Det är alltså någon form av andlig kamp. Det är inte så lätt som det verkar vara i filmerna, att det onda, det är där borta och vi goda är här. Men det verkar vara möjligt att ändra på det här. Av naturen var ni vredens barn, precis som de andra. Och det skiljer sig från vers 5 lite senare sen i kapitel 2, där vi läser att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Av naturen och av nåd leder till olika saker. Och naturen är ju då naturen i den skapelse som är fallen. En som eventuellt lutade lite åt att betona synden lite mycket. Jag tycker inte att han gör det, för att sättet han gör det på får nåden att växa. Hans brottande med synden har fått göra att han får en fantastiskt vacker bild av nådens konsekvenser. Det är Augustinus, den gamle kyrkofadern. Han har ett uttryck, och nu med reservation för det latinska uttalet, som är incarvatus in se, översatt till svenska, inkrökt i sig själv. Och det är en ganska bra beskrivning, tror jag, av den här brottningen av gott och ont inom oss. Att trots att människan, trots att du och jag är rättfärdiggjorda genom Jesu död på korset, så har människan en ständig benägenhet att synda. Jesus har redan betalt allt, men någonting brottas fortfarande i mig. Jag tycker att Paulus beskriver det jättebra i Romarbrevet kapitel 7. Och jag känner igen mig i det, och jag tror att vi är många som gör det. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Jag vet att det inte bor något gott i mig. Det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Och där sätter han ju verkligen ord på den här brottningen. Att även fast vi vet vad som är rätt och vad som är gott, så kommer vi inte lyckas leva ut det totalt och hela tiden. Och det här är ju den svåra verkligheten att förhålla sig till. Att inte sluta sträva efter vad som är gott, bara för att jag vet om att det inte kommer gå fullt ut. För att jag är så inkrökt i mig själv, om vi tar Augustinus ord. Jag har fullt upp med mina egna intressen och begär, så att jag ibland missar det stora målet. Men alla vi som någon gång har tränat någonting och försökt bemästra någon form av färdighet eller sport eller ett instrument eller vad som helst, vet att det är precis det här det är i allting vi gör. Strävan efter att göra rätt kommer hela tiden få leda åt rätt håll, men den kommer inte leda hela vägen. För oavsett hur mycket jag tränar, jag har mitt stående exempel volleyboll, så kommer jag fortfarande göra fel. Men jag kommer hela tiden få ha en större och en roligare och en bättre upplevelse av strävan. Den kommer inte vara total, men det är en brottning i mig. Men det verkar ju, om vi går tillbaka till ämnet, finnas hopp ändå. Vi kan ju låta i Paulus ord i Romarbrevet som att det är kört. Men jag gör aldrig det goda som jag vill göra. Men det verkar finnas hopp, för annars hade Paulus inte skrivit i dåtid, i framförallt Efesierbrevet-texterna, att vi tidigare levde så, men att han, alltså Kristus, har gjort oss levande. Det var någonting, sen hände någonting och effekten blir. Brottningen är i oss, men lösningen finns utanför oss. Det är ingenting som vi genom ett viljebeslut eller en ny vana eller rätt inställning löser. Lösningen finns i och hos Kristus. För det är inte vi som vinner kampen mot ondskan. Det är det Kristus gjorde, och det är i den segern som vi erbjuds ett liv. Och det är ju precis som bilden som någon kanske också hört tidigare. Att de brukar anse att andra världskriget vanns dagen D, när de allierade trupperna invaderade Normandie. Men det var inte slut. Det var vunnet, men det var inte slut. Det gick ytterligare en tid innan det man kallar dagen V, när man intog hela Berlin. Och kriget var klart. Man vann vid en tidpunkt. Det fanns en tidpunkt innan det var slut. Och där ska man kunna säga att vi lever. Kristus har vunnit, men i väntan på hans återkomst så finns både och. Och vi ska läsa från Efesierbrevet kapitel 4, vers 17-28, så ett lite längre stycke. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer. Så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Här är ju också den här brytpunkten. Det är inte så ni lät känna Kristus. I mötet med Jesus har ni fått se någonting. Och det Paulus kort och gott säger är ju att hur vi lever spelar faktiskt roll. Att det i Kristus inte riktigt finns något alternativ till att lägga bort det onda. Att min inkrökthet i mig själv inte är permanent utan den kan rätas ut av Kristus. Inte till fullo. Inte så att jag slutar brottas. Men han kan göra någonting med oss. Och det måste ske genom den brottningen som vi läste av Paulus förut. För kort sagt, det som Paulus säger är skärp er. Ni som har läst Eugene Petersons parafras av Bibeln, The Message. Där kan man då och då se just den meningen återkomma. Skärp er. Och det är ju ganska likt det som min mamma och pappa gång på gång på gång fick säga till mig under min uppväxt. Skärp dig. Ofta tror jag att vi reagerar lika omoget på Paulus uppmaning som jag gjorde på mina föräldrars uppmaning. Med att sura och minsann tänka att jag är inte så dålig som de tror. Jag hade bara otur. Men i ärlighetens namn så var jag så dålig. Och är väl fortfarande ett stor del. Men jag är ju oändligt tacksam över mina föräldrars att de la ner ett sånt jobb på att försöka uppfostra mig. Alla gånger de har skällt ut mig, guidat mig, tjatat på mig, älskat mig, försökt föregå med gott exempel och slitit sitt hår i försöken att få mig att bli en någorlunda vettig människa. Och kanske att det lika mycket handlar om att jag har skärpt mig som att jag har låtit mig skärpas av deras ansträngning. Och det kanske är precis på samma sätt att jag inte har skärpt mig utan jag har låtit mig skärpas av det Jesus har gjort och det han gör och det han uppmanar till. Men om vi nu är så vansinnigt inkrökt i oss själva och det går inte i det här livet att helt bli uträtade. Vi är oförmögna att inte synda och vi är benägna att göra allt det där onda vi inte vill göra. Hur ska vi då göra? Vi har vapenrustningen i Efesierbrevet kapitel 6. En jättevanlig text när vi pratar lärjungaskap och träning. Med sanningen, med rättfärdigheten, med beredskapen, med tron, med frälsningen och med Guds ord. Jättebra grejer. Men jag tror att i den här frågan så är inte rätt fråga är hur eller vad ska jag göra? Frågan kanske snarare är, vem har gjort vad? Att Kristus har dött den synd, den död som min synd har dratt över mig. Och han har uppstått som den första av de uppståndna för att erbjuda uppståndelse. Han har gjort. Och han i det så skärper han oss. Om vi ska sammanfatta det på något sätt så tror jag det är den enkla, inom citationstecken, kombinationen av mitt aktiva beslut av att få vara i Guds närvaro och nåden av att jag tillåts vara där. Och kärlek. Som Astrid Lindgren sa, att ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, då kommer folkvettet av sig självt. Och det ligger en hel del i det. Och här får vi vara både de som ger kärlek och de som får ta emot kärlek. Både av varandra och av Gud. För kärleken gör någonting med oss. Som Paulus skriver i Filipperbrevet kapitel 1, vers 9-11. Min bön är att er kärlek ska överflöda ännu mer. Och ge er insikt och gott omdöme. Så ni kan avgöra vad som är viktigt att vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud ära och pris. Vad är det kärleken ger? Insikt och gott omdöme. Den insikten längtar jag efter. Tänk att få älska sig till insikt. Och det kanske är så det är i relationer. Och det här börjar vi närma oss slutet. Att när jag lär mig älska en annan människa, så i den kärleken så rinner ju delar av min egoism av. Och jag går från att åtminstone i mina egna ögon vara en perfekt människa som dras med en inte riktigt lika perfekt människa, till att inse mer och mer och mer av att jag är inte perfekt. Men jag har fått nåden av att vara med en annan människa som älskar mig ändå. Och det föder ju längtan efter bättring. För hennes skull eller för honom skull vill jag bli en bättre människa. Det är ju en av de vackraste kärleksförklaringarna som finns. Du får mig att vilja bli bättre. För jag vill att du ska ha det ännu bättre. Och jag tänker att det är det som Guds kärlek gör i oss också. Den skapar längtan efter att få vara bättre. Inte för att jag måste för att förtjäna, inte för att jag behöver klättra på någon trappa. Men i insikten om allt det här har Jesus gett mig, då vill jag på något sätt få respondera på det. Och det tror jag är den viktiga nyckeln i kampen mot ondskan. Och det är kärleken som ger den insikten. För den gamla människan, läste vi, den går under, bedragen av sina begär. Men det jag gör, det formar mig och det påverkar mig. Och hela Bibeln är ju full av uppmaningen kring hur vi ska leva. Och läser vi de uppmaningarna utan nåden, att det är Kristi död som möjliggör dem, då är de ett tungt ok. Men de är ett erbjudande, för att han redan har dött min död. Då blir det inspirerande. För det är inte det pålagda kravet, utan det är den visade vägen att det här är det goda. För det är så vi utkämpar kampen mot ondskan. Med kärlek. Den vi ger och den vi tar emot. Vill man ha något mer att läsa om det här, så tycker jag att Romarbrevets 12:e kapitel är fantastiskt. Där uppmanar Paulus verkligen till att det är livet i kärleken. Jag ska inte läsa det nu, men det är uppmaningen. Vi ska vara med i faktiskt den här kampen mot ondskan just nu. Vi ska be. Vi ska be en hel del faktiskt. Och vi ska börja med att be för Vetlanda. För det som hände där i tisdags. Och kyrkorna, de alla har gått samman med ett utskick om en uppmaning i bön. Och jag läser deras brev, för jag tycker de formulerade bra om vad det handlar om att tillsammans be. Det har väl inte undgått någon i vårt land att det har skett ett mycket allvarligt våldsdåd i Vetlanda under onsdagen den 3 mars. Vi chockas och oroas över det som inträffat. Det 7 personer skadats, varav 3 allvarligt. Som kristna bröder och systrar vill vi självklart stötta vännerna i Vetlanda i bön och omsorg. Därför manar vi denna helg i våra olika församlingar att i gudstjänster och samlingar särskilt be för det som inträffat. Be med oss för följande. Att de som skadats ska bli friska och hela igen. Fria från såväl fysiska som psykiska sår. Att de som står närmast får stöd och tröst i sin oro, förtvivlan och ilska. Att sjukvård, polis, myndigheter och PSOM-gruppen genom sitt arbete kan läka, lindra och bringa klarhet i denna omskakande situation. Att inte hat och våld besvaras med hat och våld, utan med försoning och vilja att hitta en god väg tillsammans efter vad som hänt. Att förövaren inte ska ledas av hat, utan att Guds kärlek överträffar förvirring och aggression. Att den tröst och frid som bara Gud kan ge får plats i hjärtat på alla berörda. Som det står i psalm 23. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Så vi ber. Herre, vi ber för Vetlanda. Jesus, vi vill gemensamt stå med i bönen för alla som är direkt och indirekt drabbade av det fruktansvärda våldsdåd som skett i Vetlanda. Du ser sorgen och oron. Herre, kom med din kärlek. Vi vill vända oss till dig, Herre, och gemensamt be om frid till alla som bor och verkar i Vetlanda. Herre, du ser alla församlingar och kyrkor som just i denna tid vill visa ljus och hopp i denna tid. Gud, vi ber dig om din välsignelse över församlingarnas ork och kraft. Jesus, vi ber dig för kommun, polis, räddningstjänst och andra inblandade. Låt din heliga ande styrka och kämpa och hjälpa alla som finns i det viktiga arbete som utförs. Kyrie eleison, Herre, förbarma dig. I ditt namn vi ber. Amen. Vi ska också lyfta de böner som har kommit in via Instagram och mail. Vi har ju en bönemail där man får skicka in alla möjliga bönämnen. bon@fiskebackkyrkan.se. Och varje lördag lägger vi ut en Instagram-story där man också kan få skriva en bön eller bara skicka en tumme upp om att vi ska be för någon. Och där har vi fått in två bönämnen. Den ena om en ung kille i en väldigt svår situation där allt verkar nattsvart och hoppet känns ute. Där bönen är att Gud ska få ge ljus och hopp. Vi har också fått in om en persons mamma och pappa som är sjuka i covid och haft en tuff helg. Vi tar med dem i bön. Och Herre, vi ber för den här killen. Du känner honom, du vet vem han är, du vet vad han brottas med och du vet vad som har hänt. Vi ber att du kommer med din heliga ande. Att du älskar honom så mycket så att han känner det. Att du hjälper honom att se sig själv med dina ögon. Att du kommer med all din kraft och din makt och rätar ut i den här situationen som har hänt. Vi vet inte vad det rör sig om och vi behöver inte det, för du har full insikt. Och vi ber att du påverkar hela situationen. Att du kommer med det hopp som bara du kan ge. Att du låter din kärlek få förändra förhållanden. Och att du leder som du har lett så många andra människor från mörker till ljus, från hopplöshet till hopp, från hat till kärlek. Så ber vi att du leder den här killen. Skicka människor i hans väg. Och Herre, var nära honom. Vi ber också för den här personens föräldrar som har fått sin covid. Vi ber att du kommer med läkedom. Du som har skapat alla människor som också kan rätta till allting. Vi ber att du gör dem friska, Herre. Att du befriar dem från komplikationer efteråt. Att du ger dem hopp och tröst i nuläget. Tack Herre för en bra sjukvård som, även om den går på knäna av belastning, får vara med och sprida hopp. Får sprida läkedom. Tack att du använder dem och att de har en längtan efter ett friskt samhälle. Vi lägger hela pandemin i dina händer. Vi ber att du låter allt gå till ett slut. Att immunitet och vaccin får bita. Att vi tillsammans får närma oss en sommar som kan få vara fylld av gemenskap. Amen. Och till sist i bön, inte till sist men till sist för nu. Så en gång om året så öppnar vi våran bönelåda. Jag ska hämta den. Som vi fyller med böner under året. Den är låst och med en liten. Vi såklart läser dem aldrig, vi förstör dem. Men idag är det 2021s tur att öppna upp den här för i år. Och jag och Noah kommer leda i bön inför allt som finns här i. Sen efter gudstjänsten så kommer jag förstöra lapparna såklart utan att läsa dem. Var med i bön och tack att vi får be tillsammans. Börja det.
Ja, Herre, jag ber för dessa bönämnen. Jag vill att du välsignar dem och tar hand om dem. Och jag ber även för dem bönenämnena som inte har hunnit komma till den här lådan på grund av covid och allt annat. Jag ber för detta, Herre.
Amen. Herre, tack för lyxen och möjligheten det är att vi som församling får be. Att vi får bära varandra även när vi inte ens vet vad det är som är lagt i lådan. Men tack Herre att du vet och du ser alla tårar som har fällts i samband med de här bönerna. Alla skratt som har skrattat i tacksamhet och allt annat som rör sig. Bön om hjälp och vägledning. Och Herre, vi lägger alla de här bönerna inför dig. Tack att du hör dem, att du ser dem och att bön gör skillnad. Jag ber om din välsignelse och din vägledning framåt. Att vi som församling får också vara svar på våra egna böner. Att vi får hjälpa varandra, möta varandra, älska varandra. Och tack att vi i de här bönerna, i det vi gör nu när vi sitter överallt i eventuellt hela världen och ber för det här, får vara med i kampen mot ondskan. Fylla på med din kärlek som är det enda som bygger gott. Och vi lägger dem helt i dina händer. Tack att du vet. Tack att du gör. Tack att du älskar, att du bryr dig. Och precis som Noa bad, så ber vi också för alla tankar och böner som har bett, som inte har hamnat här i av olika omständigheter. Tack att vi får lämna oss själva och varandra i dina kärleksfulla händer. Amen.